Då hälsar jag välkomna till avsnitt nummer 48 av 5 juli-podden med mig Karl Andersson och med Henrik Hax Alexandersson.
Hej.
Det är tisdagen den 11 april 2017 och klockan har blivit 11:10. Och om ni hör något i bakgrunden så är det bara vår kaffebryggare som brygger.
Det är ett hemtrevliga väsendet av koffein.
Och det är ju så här, det har varit terrorbrott i Stockholm, vilket vi kommer att prata om. Men vi kan väl komma in på det senare, va, Hax?
Ja, vi kan ju börja med ett litet nyhetssvep.
Mm. Vad har hänt i världen i veckan?
Ja, vad har hänt i världen? Vi kan börja i Tyskland.
Mm.
Där kan vi meddela att vi har ju tidigare pratat om att man skulle göra en lagändring i Tyskland så att kaféer och restauranger med mera som har öppen wifi för gästerna inte ska bli ansvariga för eventuella upphovsrättsintrång som gästerna gör sig skyldiga till. Och den lagen har nu glädjande nog antagits.
Just det. Den har antagits av Bundeskabinett, alltså regeringen i Tyskland. Och den ska ju fortfarande godkännas av parlamentet.
Är det inte godkänd av parlamentet?
Nej, det är alltså det tredje lagförslaget här som presenterades av Brigitte Tsipras, minister för ekonomi och energi.
Jag gick på torrent freak här. Germany has approved, vad det betyder.
Ja, men det är regeringen som har godkänt det.
Du har säkert rätt, men det är på väg i alla fall.
Får jag citera torrent freak också, för de skrev en bra artikel om det här. De skriver då om hur lagen var förut och as a direct result of this precarious legal position, Germany has found itself trailing behind its European neighbors when it comes to providing public internet hotspots. Some have described the situation as an embarrassment for one of the most advanced countries in the world. Och så har det ju verkligen varit att Tyskland halkar efter på grund av den här lagen som inte bara hindrar internetcafé eller kaféer, utan även privatpersoner från att dela ut sina nätverk.
Just det. Det var dagens goda tyska nyhet.
Mm.
Och nu över till de kanske lite sämre tyska nyheterna. Vi har ju tidigare berättat om att Tyskland hotar bland annat Facebook med våldsamma böter. Var det 50 miljoner euro eller något sånt där? Om man inte...
Nej,
vad säger jag?
500 000 euro,
förlåt.
Det är ju ingenting i jämförelse.
Precis, 5 miljoner kronor. Vi hotar Facebook med våldsamma böter om man inte ser till att få bort så kallade fake news, falska nyheter, illa kvickt och även hate speech från sin plattform. Nu har då... justitieministern gått lite vidare med det här och säger att dels så skärper han tonen när det gäller den här första delen som då det var Facebook, men sen så har man lagt in massa andra konstiga saker i den här det här lagförslaget, till exempel distribution av pornografi, vad nu det är tänkt att mena. Senast jag kollade i lagboken så var pornografi inte olagligt i alla fall.
Nej, det är ju en massa lagliga saker som kommer in i det här. 24 stycken till...
Precis.
Eller i och för sig, 24 stycken criminal offenses har de lagt till.
Ja, plus lite non-criminal offenses som pornografi. Och de nya criminal offenses, det är också lite uppseendeväckande. Det innefattar bland annat brottet fake news for the purpose of treason against the nation. Vad var nu det för någonting? Och förtal av staten. Defamation of the state. Förtal och kränkande behandling av statens symboler.
Det låter som att du får passa dig i Tyskland i framtiden, Max.
Ja, precis. Liksom att förolämpa den federala presidenten. Och det här är ju intressant därför att, och farligt därför att här rör man sig i ett område, ett gränsområde där väldigt mycket som skulle kunna anses vara relevant politisk kritik och relevant politisk diskussion plötsligt hamnar i en gråzon när det gäller vad som är lagligt och inte. Mm.
Men det här lagförslaget då, lagen heter då Netzwerk Durchsetzungsgesetz. Och alltså the Network Enforcement Law. Och det ska ju bara gälla sociala nätverk, eller hur? Så det innebär ju att det fortfarande finns ett sätt att komma runt allt det här.
Ja, men det är ofta i de sociala nätverken som debatten förs. Till exempel den politiska debatten. Det är jävligt konstigt det här. Den här lagen är då, vad jag förstår, ännu inte antagen utan bara framlagd av regeringen. Så att jag misstänker att det kommer att bli liv om det här, därför att tyskarna brukar ju faktiskt vara uppmärksamma på sånt.
Men det fanns positiva nyheter i det här också, och det är att om jag ska läsa på engelska här: a provision on upload filters for the prevention of the re-uploading of notified content has been removed from the initial draft, probably because this is contrary to existing EU law. E-commerce-direktivet, artikel 15.
Ja, och där kan man också konstatera, det fanns en annan notis om detta, att Tyskland vill att EU-lag ska ta hand om den saken istället.
Ja, för vi har ju diskuterat det här att det är väl i copyright-direktivet som de diskuterar att införa ett totalt uppladdningsfilter.
Ja, precis.
Så det kanske regleras där istället.
Ja, så att de gör som regeringar i Europa brukar göra. Man skjuter ut över det som är kontroversiella, eller saker som är kontroversiella till EU. Och där kan vi ju då konstatera, för som du nämnde här, så finns det ju då, om vi tittar på EU, så finns ju dels copyright-direktivet som vill ha ett filter som stoppar uppladdning av copyright skyddat material, det vill säga att alla internetoperatörer är tvungna att skanna allt material som deras användare laddar upp. Men sen så finns ju då även debatten i EU om att sätta upp filter när det gäller oönskat politiskt innehåll. Och då handlar det framförallt om terrorism och radikalisering, men även hate speech. Och där är ju då tyskarna pådrivande, som sagt. Och det här är ju jävla känsliga saker, besvärliga saker, alltså, därför att för det första så handlar det ju då om att någon måste avgöra vad som är politiskt olämpligt. Och sen så har man tycks inte ha tänkt igenom det här. Man har inte gjort något research vad gäller tänkbara effekter av ett sånt här initiativ. Och man har inte kommit fram till någon form av översynsmekanismer eller kontrollmekanismer eller utvärderingsmekanismer. Och det hela hamnar dessutom helt utanför den rättsliga apparaten. Ja, summa summarum så håller vi nu på att få censur i privata händer utan möjlighet till överklagan, utan insyn från vare sig det demokratiska eller det juridiska sfärerna, både när det gäller upphovsrätt och när det gäller politiskt innehåll.
Mm. Men nu har du vidgat dig lite från den här Netzwerk Durchsetzungsgesetz.
Ja.
Och det här handlar alltså om EUs censurmaskin.
Ja.
Men du har skrivit lite om det. Du skrev under rubriken EU Censorship of Social Media Launched. Är det något nytt konkret som har hänt där, eller?
Nej, det är det här det sista jag nämnde när det gäller terroristen, radicalizing och även hate speech som man brukar baka in i det här.
Men det är inget som har röstats igenom än?
Nej, utan det här röstar man inte om.
Nej, okej. Okay.
Det här är inom ramen för, vad heter det nu?
Är det Internet Forum?
Ja, just det. Uh-huh. Så att det här är ett samarbete mellan EU och de privata sociala nätverken när det gäller det politiska innehållet, när det gäller upphovsrätten. Om vi ska hålla så här, så är det då internetoperatörerna som ska sköta censuren.
Och det kommer regleras i ett lagförslag eller i något. Men det här internetforum är alltså ett samarbete bara då. Okej.
Det om detta. Detta. Nu ska vi se. Vi scrollar vidare här i...
Kan vi inte gå in på det här som hände i Schweiz? Som det hade med Facebook att göra.
Precis. Där har en man blivit stämd för förtal. Därför att det han är anklagad för är att ha förtalat en annan person genom att ha likat en post där den här personen utpekas som rasist. Mm. Och det intressanta i sammanhanget är att den här personen är faktiskt dömd för rasistbrott, om det är hets mot folkgrupp eller något sånt där.
Mm. Så han är
rasist. Mm. Och nu är det alltså någon som inte har kallat honom rasist i en Facebook-post utan likat en Facebook-post där han kallas rasist. Och därför blivit stämd för förtal.
Vad betyder en like? Undrar man ju då.
Ja.
Och om han hade gett den här arga gubben istället för en tumme upp.
Mm.
Hade han inte blivit åtalad då kanske?
Jag börjar faktiskt driva linjen att Facebook borde införa en facepalm-symbol också.
Mm.
Ack ja.
Ska vi avsluta nyhetssvepet över världen nu, Hax?
Ja, och gå in på...
Så går vi in på det som har hänt. En liten kort sammanfattning då, om det är någon som inte vet att det var en person som körde en kapad lastbil in i en folkmassa i Stockholm på Drottninggatan och dödade 4 personer och skadade 15. Och får jag säga vad du sa direkt efter att det här hade hänt till mig samma kväll när vi samlades gänget och tittade på SVTs live-rapportering. Du sa så här: ja, nu lär väl Ygeman få all övervakning han vill ha.
Ja.
Vill du ta det därifrån eller? Eller börja på något annat ställe?
Ja, alltså men naturligtvis är det som så att varje terrorincident eller terrorangrepp är en ny öppning för myndigheterna att utöka övervakningen. Nu har ju Ygeman då varit lite vag, ovanligt vag den här gången, eftersom det återigen har handlat om en ensam galning. Så att det blev väl inte helt självklart när han, det första han gjorde var att börja prata om hemlig dataavläsning. För det hade väl förmodligen knappast skyddat oss mot just den här galningen. Men politikerna sitter ju i en fälla här. Därför att politikerna är ytterst ansvariga för hur landet sköts. Och det märker vi ju till exempel nu när det visar sig att den här mannen faktiskt var flaggad från början av Säpo, även om ärendet hade avskrivits. Och det har då inte kommit vidare till andra intresserade eller intressenter i målet, till exempel Migrationsverket och den vanliga polisen. Och då ställs ju alltid politiker till svars. Så därför försöker politiker täcka sin egen rygg så mycket det går genom att införa så mycket övervakning och så mycket kontroll som möjligt. Samtidigt är ju till exempel mer övervakning, inskränkta medborgerliga fri- och rättigheter, urholkad rättssäkerhet och allt sånt som brukar följa av sådana här terrorangrepp helt och hållet i linje med vad terroristerna vill. Så att man får någon form av märklig symbios mellan politiker och terrorister. Terroristerna vill skrämmas, de vill orsaka splittring och de vill förstöra vårt fria öppna samhälle. Och det här med att förstöra vårt fria öppna samhälle, det lyckas de ju verkligen med genom att få politikerna att göra detsamma.
Ja, terrorism fungerar helt enkelt. Varje terrorangrepp leder terroristerna en bit framåt i det som de vill.
Och politikerna medverkar till det. Sen kan man naturligtvis titta på enskilda detaljer i det som har skett i veckan här. Det här med att gärningsmannen var känd av Säpo sedan tidigare, det är en rätt knepig fråga. Därför att Säpo hade, först hade Migrationsverket avslagit hans asylansökan. Han skulle alltså utvisas tillbaks till Uzbekistan, var det väl. Därefter hade Säpo fått tips om honom. Och hos Migrationsverket var ju filen så att säga redan stängd, även om han inte var utvisad. Och så gjorde Säpo en utredning och kom fram till att det var nog inget, vilket man då i backspegeln kan konstatera var en felbedömning. Men den uppgiften stannade ju då Säpo, och det var väl kanske egentligen som så att det var enligt regelverket ändå, därför att om man inte har något på någon så är det ju svårt att gå vidare med det. Men samtidigt så kan väl jag tycka, och då är jag liksom ändå rätt mycket, mycket starkt motståndare till olika former av register och så här. Men jag kan tycka att om det kommer asylsökande som man kommer fram till inte har rätt att vistas i landet, och som kommer från konflikt och krigshärdar där de riskerar att ta konflikterna med sig till Sverige eller bedriva terrorism.
Eller om de kom från kända rekryteringsområden
terrorism. Ja, eller har varit och krigat i Syrien eller något sånt där. Då tycker jag nog ändå att det är rimligt att någon, företrädesvis polisen, har ett register över de här människorna och allting som har förevarit i deras fall, även nedlagda utredningar. För att även om Säpos utredning lades ner så visade det sig ju att mannen var ju farlig. Och det hade ju varit, jag menar, även om han inte hade utfört ett terrorangrepp, så om polisen hade hittat honom och skulle utvisa honom, så hade det ju säkert för de inblandade poliserna varit extremt värdefullt att få veta att han faktiskt har figurerat i en Säpo-utredning och att han kanske därför kan vara möjligen farlig eller extra viktig utvisa eller något sånt.
Jag håller med om att det där är knepigt, för att bara för att man har figurerat i en utredning, om utredningen har kommit fram till att nej, de här anklagelserna var grundlösa eller de gick inte att bevisa, ja, ska man verkligen då fortfarande ha den flaggan på sig? Okej, som du säger, om man kommer från ett, om man har varit asylsökande och kommer från ett knepigt land, man kanske under ett par år ska ha en flagga ändå. Ja,
och inte ha rätt att vistas i landet.
Ja, precis. Allt det här sammantaget gör ju att man kanske skulle ha en flagga ändå. Men jag menar, i själva principen, om du hade blivit anklagad för att det verkar som att Hacks har finansierat terrorverksamhet, och så utreder Säpo på dig och så kommer de fram till att nej, vi hittar inga sådana bevis alls, då är det klart att du inte ska få någon särbehandling eller ha ögonen på dig.
Men då finns det några skillnader, till exempel att jag är svensk medborgare och har rätt att vistas i Sverige och inte har varit och krigat för IS eller kommer från delar av världen därifrån terrorister brukar komma. Men det här, det är precis som du säger, det är en väldigt känslig balansgång. Men enkelt uttryckt så tycker jag liksom att farliga människor från farliga länder ska vi ha uppsikt över. Och framförallt så är det viktigare att ha uppsikt över dem än att övervaka hela folket, som sker till exempel med datalagringen. Istället för att ta koll på varenda telefonsamtal, varenda sms, varenda e-postmeddelande, varenda nätuppkoppling, varenda mobilposition som gäller svenska folket, så kanske man borde lägga mer pengar på att faktiskt hålla ett öga på de människor som man faktiskt har indikationer på kan vara problematiska.
Ja,
jag har mer att säga.
Jag fortsätter, jag ska bara låta dig dricka lite kaffe emellan.
Och sen när det här eländet, det här förfärliga attacken och det akuta läget är över, då träder ju politikerna fram och säger att vi måste försvara ett fritt och öppet samhälle, och så håller alla med och säger ja, vi måste försvara ett fritt och öppet samhälle. Och det är ju lätt att säga, men samtidigt så ska vi ha klart för oss att, som jag nämnde i början här, att politikerna och terroristerna ändå lever i någon slags symbios. För samma politiker som pratar om ett fritt och öppet samhälle är beredda att inskränka våra demokratiska fri- och rättigheter, är beredda att inskränka yttrandefriheten och är beredda att kränka mänskliga rättigheter, som till exempel rätten till privatliv, i namn av att skydda oss mot terrorismen. Så de människor som pratar om ett fritt och öppet samhälle, de pratar ju med kluven tunga. De har ju en dubbel agenda. Det här är någonting de säger på Sergels torg och i tv och får det att låta fint, men som i själva verket gör någonting annat. Och man ska absolut inte underskatta jihadister och den typen av människor som kan ställa till skada, men vi ska ändå ha klart för oss att samtidigt så är ju politikerna också ett problem i sammanhanget.
De ska inte heller underskattas.
Nej. Det är en kopp kaffe till. En skvätt kaffe till. Mm. Sen kan jag gå på igen. Om inte du har något att skjuta in.
Fortsätt.
Sen så hade vi ju då den här manifestationen på Sergels torg. Där svenska folket vände andra kinden till, kan man väl säga.
Vadå? Vände andra kinden till terrorismen?
Ja. Mm. Och vi ska möta det med kärlek. Och man liksom vadade i sin egen godhet. I grund och botten så är jag nog rätt glad över att kärleksbudskapet vann. Och hade jag varit i Sverige hade jag möjligen varit på Sergels torg också. Men samtidigt så finns det en del saker som gnager i mig i samband med det här. Dels är det ju att sådana här manifestationer ofta görs till någon form av politiska manifestationer. Det var liksom inte bara liksom en manifestation för samhörighet och så här, utan det var även pekpinnar om vad man ska tycka. Det var politiskt korrekta pekpinnar om.
Jaha, vad då till exempel?
Ja, alltså att man så här. Jag är inte alls övertygad om att stämningen på Sergels torg hade varit likadan om det istället för en modisk jihadist hade varit en modisk nazist som hade kört lastbilen. I mina ögon så är alla våldsideologier förkastliga, men de behandlas annorlunda.
Hur tror du att det skulle ha varit då om det var en nazist?
Då hade det varit upprört och kanske faktiskt en mer äkta känsla av liksom att nu måste vi liksom stå starka och hålla samman, ungefär som i Norge efter Utøya-attacken, som ju liksom det var ju en förfärlig händelse, men norrmännen hanterade ju faktiskt den situationen med väldigt mycket värdighet, och statsministern förklarade att vi ska möta terrorn med mer frihet, med mer öppenhet, med mer demokrati.
Men det är väl lite liknande nu i Sverige, va?
Ja, alltså
man vill gå den norska vägen.
Ja, man talar ju som sagt om öppenhet och frihet, men jag är inte så säker på att man gör öppenhet och frihet. Och sen så jag tror ju att hade det varit en nazistisk attack så hade man markerat hårdare mot våldet, mot hatet, mot dödandet, mot mördarideologin, på ett sätt som jag tycker att man inte riktigt gjorde nu efter det här attentatet, där det var mer kumbaya över det hela. Mm. Men detta som sagt så är jag nog ändå rätt tacksam för att det var kärlek och inte hat som segrade efter attacken.
Men sen måste man väl ändå säga att skillnaden är att nazismen är en ren hatideologi. En ideologi som har mördandet i sina själva, som sin själva idé, måste man väl ändå säga, utrota vissa raser. Och islamism och jihadism har ju också islam som är en vanlig religion, men sen har de en politisk krigargren, eller vad man ska säga. Jo, men, och den har ju också mordet, får man väl säga, som en del i sin idé.
Nazismen var ju till stora delar en socialistisk rörelse från början. Jag menar, Röhm och hans SA-styrkor var ju egentligen grunden för en socialistisk revolution eller ett socialistiskt maktövertagande. Vilket möjligtvis då var skälet till att Röhm och andra SA-ledare blev dödade av nazisterna så småningom, därför att man ville göra sig av med det seriösa politiska bagaget, så att man kunde ägna sig uteslutande ägna sig åt Hitlers galenskaper. Och när det gäller islamismen, jag har den största respekt för muslimer. Jag är absolut emot att man ska bunta ihop folk i kollektiv, utan min bestämda uppfattning är att människor ska bedömas utifrån sina handlingar. Varje enskild individ ska bedömas utifrån sina handlingar. Men en gren av islamism, på samma sätt som Hitler-nazismen var liksom en utväxt av liksom den samlade nazismen, så är islamismen en utväxt ur islam. En väldigt extrem utväxt och en våldsam utväxt. Och den ska som idé fördömas precis lika hårt som alla andra mördarideologier.
Det håller jag med om. Och man behöver inte ens göra jämförelsen med islam, för det är ju en världsreligion som på många sätt är mycket mer sympatisk än kristendomen.
Ja. Och sen så om vi nu har retat upp ena sidan, så ska vi reta upp andra sidan också. Jag ska säga det att jag tror ju ändå att väldigt många människor som är muslimer och som kommer till Sverige faktiskt mest är intresserade av att leva ett fredligt liv i lugn och ro, kanske få ett jobb och liksom bygga sig ett ordnat liv för sig själv och sina
som turkarna här i Berlin.
Som turkarna här i Berlin till exempel. Så att jag är liksom inte bara därför att det finns extrema element inom islam, så är jag inte beredd att dra alla muslimer över en kam. Och jag menar, det finns ju kanske inte lika mycket, men det finns ju även våldsinriktningar inom kristendomen. Jag menar, titta i USA med liksom folk som blir skjutna utanför abortmottagningar och liknande.
Ja, jag vet inte, jag tycker inte ens det behöver sägas att man inte drar alla muslimer över en kam, det är väl självklart. Ja, men för det, intelligenta det, ja, människor. Men jag vill säga en sak om hela mediebevakningen kring det här terrordådet i Stockholm. För den har ju varit helt extrem, och det är som att alla svenska journalister har fått en gemensam orgasm nästan. De är överlyckliga över det som har hänt, känns det som faktiskt. För att jag tycker att, jag brukar ju ofta ta upp det här att det är väldigt många som dör i trafiken. I Berlin var det 50 stycken som dog i trafiken förra året, varav 16 cyklister och 21 fotgängare. Av de 16 cyklisterna så var det hälften som hade blivit överkörda av en lastbil som hade svängt höger. Och att man lägger så mycket mediebevakning på att det är 4 som har blivit överkörda av en lastbil beror ju på att det fanns ett ont uppsåt hos lastbilsföraren. Men samtidigt, de som blir överkörda av vanliga lastbilar i trafiken, det finns inte ett ont uppsåt, men däremot så finns det ju ouppmärksamhet bakom ratten. Och de som blir överkörda av rattfulla personer till exempel, där finns det ju också en medvetenhet hos alla från början att kör du rattfull så är risken överhängande att du har ihjäl någon. Men ändå så blir det inte några kärleksmanifestationer för de offren. Och det tycker jag tyder på att ondskan, vi har ett nästan religiöst förhållandesätt till den i Sverige eller västvärlden. Alltså den behandlas på ett sätt som terrorismen inte är värd, tycker jag. Utan du sa ju någon gång att Storbritannien gick över till att behandla IRA-terroristerna som
brottslingar,
normala brott. Det tycker jag man ska göra i det här fallet också. Man behöver inte titta på uppsåt ens, utan mord, helt enkelt.
Alltså, uppsåtsfrågan kommer ju faktiskt in i motivdelen.
Mm.
Alltså, först så dömer du någon till mord.
Mm.
Och sen när det gäller frågan om det fanns ett uppsåt, då är det ju naturligtvis relevant om man anser till exempel att alla fredagsshoppare ska dö eller något sånt.
Absolut, det är skillnad mellan mord och vårdslöshet i trafik. Men däremot så är det, ja, det, Han gjorde det med flit, ja, helt enkelt.
En annan poäng jag vill göra här, det är att mitt i allt detta förfärliga så ska man ju ändå klart för sig att detta var en mindre terrorist, ett mindre terroristangrepp. Jag menar, det kunde, för det första kunde det på Drottninggatan ha varit mycket, mycket, mycket värre. Det fanns ju trots allt lite saker som drog ner farten på framfarten. En väktarbil och lite betonggrisar och sånt här. Men alltså, terrorism kan ju slå oerhört mycket hårdare, som till exempel i Paris med Bataclan och skjutningarna vid restaurangerna, bara för att ta ett exempel, eller ett större bombdåd. Och vi måste naturligtvis försöka skydda oss mot sådana saker. Och där är jag ju, för nu kommer jag repetera vad jag sagt i massor med podcastar tidigare, men där är jag ju inte helt säker på att man idag är som mest effektiv. Därför att det som är effektivt polisarbete är ju ofta gammaldags hedligt polisarbete, där man gör saker som typ spanar på folk, förhör människor, samlar substantiell information och så här. Medans man idag ofta fastnar i någon form av tekniskt arbete, där man sitter och studerar mönster i telekommunikationer och ägnar sig åt en massövervakning som kanske inte är så effektiv som annan form av polisarbete.
Ska vi börja avrunda?
Ja, det kan vi väl göra.
Jag skulle vilja läsa upp en kommentar som kom till förra veckans avsnitt, tror jag det var. Där jag pratade om Tor Exitnoder och att jag var rädd att de kunde se min trafik. Och då är det en som skriver, de som sitter på Tor Exitnoder kan se vad någon surfar till, men inte vem. Det är det som är det briljanta med Tor och gör det lite långsammare, då man surfar genom flera noder innan man når internet. Och jag vet ju att det fungerar så, men precis, de kan se vart man surfar men inte vem. De kan inte se vem man är, men det bygger ju på att du inte surfar till din egen hemsida, så att säga, eller att du loggar in på en mailtjänst som avslöjar det på något sätt, till exempel genom att inte ha krypterad anslutning eller genom att det syns i URL:en att din mailadress är det och det. Så man får ju vara lite försiktig på så vis, tänker jag. Ja, då avslutar vi för idag och
på återhörande nästa vecka.
Ja, hej då.
Hej.